Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
Då och då frågade ju personal i skolan då, hur är det egentligen? Hur har du det hemma? Jo, det är bra. Man vågar ju inte berätta. Man vågar inte.
Man är uppfostrad med hot och våld och misshandel. Och så tar man det för normalt. Man vet inte ens att så är det inte i andra hem.
Jag tror att vi hade ett ganska vackert hem, men jag kan inte beskriva det. För jag var aldrig där, utan jag var i källaren.
De kommande två avsnitten ska handla om hur det är att växa upp och vara oönskad av sina egna föräldrar. Men det är också en berättelse om att det går att använda sina egna erfarenheter till att hjälpa andra människor i kris.
Välkommen.
Tack så jättemycket.
Corona lite,
ja.
Ja, du får stå där. Det är bilen står i garaget.
Ja. Hej, Ylva.
Välkommen.
Vilka vackra blommor.
Vi träffar Ronald en solig höstdag. Han föddes 1950 i Småland, där han växte upp med sin mamma, pappa, två äldre syskon och en lillebror. Det här är hans berättelse om sin uppväxt.
Redan från början i livet blev, vad ska jag säga, alltså jag placerades i ett särskilt rum i källaren. Jag satt i källaren i mina första 10 år.
Båda föräldrarna är döda idag. Men under Ronalds uppväxt arbetade hans pappa som en högt uppsatt chef på ett företag. Och hans mamma var hemmafru.
Jag tror att vi hade ett ganska vackert hem, men jag kan inte beskriva det. För jag var aldrig där. Utan jag var i källaren. Och i ett sånt där cementat källarrum med ett litet fönster högst upp i ena hörnet. Som var sån här smalt. Det var ljusinsläppet. Och sen var det en barnhage, en sån här gammal spjälhage som jag satt i åratal. Och så stod det väl någon sån här, som jag minns, en våningssäng då. Sen minns jag inte att det var någon mer i det rummet, inga tavlor, inget sånt. Utan där vistades jag och var inlåst.
Ronald föddes efter en oplanerad graviditet och fick tidigt veta att han inte var önskad av sina föräldrar.
Och det gick ut över mig både verbalt så småningom att jag var ful och äcklig och vidrig och skulle inte finnas. Och borde vara, ja, som sagt, min mamma sa vid ett tillfälle, jag drack terpentin för att bli av med dig, ska du veta, och så här. Och varför det var så här, det har jag som sagt aldrig riktigt fått med annat än det här att vi vill inte ha dig. Och dessutom var jag snabbt, alltså jag var väldigt svårt handikappad som liten. Och det berodde på att jag blev alltså så misshandlad. Så det har min syra bekräftat, att jag blev slängd i golvet redan som spädbarn. Och bröt då ett ben väldigt svårt från... och höft och sånt där, bröt på flera ställen, men kom aldrig till sjukvård, utan det fick läka bäst det kunde då. Och det förstår ju alla, det går ju inte. Men så när jag så småningom började gå, eller när jag skulle börja skolan, det gjorde jag började skolan när jag var 7 år. Kom ihåg det här, mina föräldrar var med då För så skulle det ju vara. Och personalen frågade då varför ser pojken ut på det här sättet. Och då gick jag dubbelvikt, kunde inte räta på ryggen, hade ena benet, gick åt andra hållet och jag var väldigt så här låg i halt, vad heter det, så här stor benlängdsskillnad, och framförallt var jag också väldigt skygg och vågade liksom inte titta på någon, vågade inte svara på några tilltal eller någonting så här, för jag var ju så pass skadad, jag hade ju inte haft något socialt liv så dags. Och då frågade de varför pojken ser han ut så här. Ja, han hade polio, svarade de då, när han föddes. Ja, sa personalen och gick på det ett tag då innan. Så småningom började man väl ana att det här var, stämde inte och så. Men det tog allt för lång tid. Så att jag började skolan, och men var nästan aldrig i skolan. Därför att det var alltid någonting som gjorde att jag inte fick gå i skolan. Jag det kunde vara precis vad som helst. Jag var till exempel sängvetare av nervositet då. Det var jag upp till, jag var 17-18 år och sånt där. Var ständig skräck över att jag försökte alltid hålla mig, för det var sparsamt med att få gå på toaletten. Och inför man ska sova så ligger man där och försöker hålla sig vaken för att inte somna. För då vet jag, då kissar jag på mig. Och så somnar man till slut av utmattning. Och så varje morgon kom morsan och skulle kolla, så att säga. Dels skulle hon kolla om jag hade vett ner sängen. Dels skulle hon kolla om jag hade, om det fanns minsta lilla smula i sängen. För jag hade väl ibland... jag smög upp för källartrappen ibland och köket var alldeles ovanför. Och då kunde jag liksom smyga in där och försöka hitta någon kaka eller i någon burk eller någon sockerbitar eller något sånt där. Så jag gömde sen under huvudkudden eller under madrassen och så. Men det där genomsöktes varje dag och minsta lilla smula gjorde att det blev ett totalt helvete. För det första fick jag inte gå någonstans. Och för det andra fick jag jättemycket stryk. Det fick jag inte med samma då, så länge de andra var hemma. Utan det fick jag sen andra hade lämnat hemmet. Och jag kan fortfarande väldigt väl höra hur på hennes steg på ovanvåningen. Att nu är det dags. Med den nästintill dagliga proceduren att hon ska spöa henne och så. Det i kombination med att jag fick väldigt dålig mat. Alltså det var medvetet så att har man levt då i 10 år i källaren, ja, då har man inte många gånger suttit vid samma bord som min övriga familj. Utan jag särbehandlades precis på alla sätt. Så det bars ner till exempel kastruller med intorkad havregrynsgröt och sånt där, man stått i några dagar. Och hon bara satte ner den på golvet och sa, ät. Och det gick knappast inte. Alltså jag satt och skrapade med sleven så där och försökte få loss det som gick och så där. Och så fick man ju, det var ju så äckligt. Alltså det var ju konsistensen och allt det här. Alltså det var, så det gjorde att jag kräktes ibland. Och så var hon jättearg för jag kräktes. Så fick jag äta det också. Och så hon stod liksom över mig med livrem eller matt piska eller dammsugarrör eller något tillhygge sådär och slog mig vanvettigt.
Som första land i världen införde Sverige lagen mot barnaga år 1979. Lagen innebär bland annat att ett barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Men även om barns skyddsnät har stärkts sedan 50-talet när Ronald växte upp, så är det fortfarande barn i Sverige som far illa.
Det är ju det som är brottsligt.
Vi hör Hilda Ramsten. Hon är polisassistent på Barnahus Stockholm och har jobbat med barnutredningar sedan 2011 i egenskap av utredare och förundersökningsledare.
Och det är till exempel misshandel sexuella övergrepp naturligtvis. Och också, det kan röra sig om ett brott som heter ofredande, som är liksom ett, ja men, kränkningar, verbala eller fysiska kränkningar.
Vi undrar hur polisens arbetssätt ser ut idag vid misstänkta fall av barnmisshandel.
Ja, ett typiskt fall, det är, jag ska säga det på en gång, att det är lite lurigt, för det finns väldigt stora variationer och alla fall är ju unika. Men ett vanligt fall i alla fall, så kan man säga att det skulle kunna vara en 7-åring som berättar på skolan att han eller hon blir utsatt för våld hemma. Och rapporterar skolan till socialtjänsten. Och sen gör socialtjänsten en bedömning om det ska polisanmälas eller inte. Och bedömer de då att det ska polisanmälas, så gör socialtjänsten en anmälan och så kommer den in till Barnahus Stockholm där jag arbetar.
Omkring 23 800 misshandelsbrott mot barn anmäldes under 2018. Den här statistiken gör ingen skillnad på om den misstänkte gärningsmannen är en vårdnadshavare eller annan utomstående. Men det man kan se är att sedan 2009 har antal anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 25%.
Anmälningarna har ökat och det är ju en god sak. Det är det som är lite lurigt här, att det är liksom, det är en bra sak att vi i Sverige har relativt många anmälningar om barnmisshandel. För det betyder att man vågar anmäla. Det betyder inte att våldet ökar. Och där finns det ju, vad jag menar är att om vi får fler anmälningar om våld, då betyder det inte att våldet har ökat för det, utan det betyder att anmälningsbenägenheten har ökat.
Barnahus Stockholm får in ungefär 800 fall varje år. Av dessa går 12% till åtal.
Ja, det är en låg siffra. 12% är inte särskilt mycket. Och det hänger ihop med att det är en stor del av de brott vi utreder är brott i nära relation. Och brott i nära relation är väldigt svåra att utreda, därför att det är svårt med teknisk bevisning. Där kan man ju till exempel inte använda sig av DNA och bevisa att haha, du var på den här platsen, det kan vi visa. För det är ju självklart att man befinner sig i samma hem hela tiden. Och dessutom så finns det ju sällan vittnen. Om det finns vittnen så är det vittnen som inte är skyldiga uttala sig, för man är inte skyldig att vittna mot en närstående. Det är brott som är svåra att utreda, men också därför att de som är utsatta för de här brotten, och det gäller ju både vuxna och barn, de är inte särskilt benägna att anmäla och att berätta hur det är. Därför att de har goda skäl att hålla det hemligt. Eller tycker sig ha goda skäl att hålla det hemligt. Men det är lätt att förstå. Ja, men det gör det ju svårutrett. Så det är en orsak till att det är så få ärenden som går till åtal.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Det var så småningom så att jag tänkte att jag är nog värd det här stryket, så att säga, eller jag är nog så som någon säger. Alltså det blev en vana helt enkelt, även om det var hemskt. Och man försöker liksom bygga upp någon slags, jag hade ju ingen att prata med, som sagt, jag pratade ju med väggen, eller man byggde upp en sån här låtsas värld då med alltså typ Molgan och sådär, och pratade med sig själv och sådär och låtsas att man hade någon kompis där och så. Då och då frågade ju personal i skolan då, hur är det egentligen? Hur har du det hemma? Jo, det är bra. Man vågar inte berätta. Man vågar inte. Jag var ju paniskt skräckslagen varje dag, för att hur mycket stryk får jag idag? Hur mycket får jag någon mat överhuvudtaget? För det gick ibland flera dagar. Jag inte fick någon mat alls. Det var ju därför också som jag knallade upp med på natten ibland och försökte hitta någonting. Och sådär. Och så satt jag i den där jädra barnhagen då, och Jag har aldrig ägt en bok eller en leksak under mina 10 år, som mina första 10 år som jag bodde hemma. Aldrig någonsin.
Man är uppfostrad med hot och våld och misshandel. Och så tar man det för normalt. Man vet inte ens att Sverige är det inte i andra hem. Och det kanske man inte upptäcker förrän man är relativt stor. Att när man andra har det inte så här. De får inte ens smäll om de glömmer nycklarna eller välter ut mjölken. Så visst är det så att det kan vara jättesvårt att veta. Hur ser det ut i andra familjer? Vad är normalt? Vad ska jag räkna med? Och självklart också att alla som blir utsatta för våld, det ligger i sakens natur. Man blir utsatt för våld av en närstående, så tar man gärna på sig skulden för det.
Trots att Ronald började gå till skolan då och då som 7-åring, så var det ingen utomstående som reagerade.
Vi hade en välputsad fasad och man lade sig inte i det som pågick bakom fasaden. Även om man kanske spekulerade och undrade. Jag vet att man undrade över, finns det inte en människa till i det där hushållet, eller är han bara här ibland och på besök? Tänkte en del som aldrig såg mig ute och leka eller så här, va? Men kanske såg mig någon gång när jag gick till skolan och tillbaka. Men de visste ju om de andra syskonen, men som sagt, är det någon kusin som kommer hälsa på ibland bara, eller vad är det för något? Och skolan undrade ju också, hade väl delvis kontakt med hemmet, men då hette det att jag var så klen och jag var så, man hittade på alla möjliga ursäkter.
Barn utsatta för våld finns i alla miljöer.
Det här är Hanna Termenius, psykolog på Rädda Barnen. Vi undrar hur det ser ut idag, om det finns vissa barn som är extra utsatta.
I alla socialgrupper, i alla kulturella grupper, så att det finns liksom inte så här, man kan inte säga att det är den eller den som misshandlar. Men vi vet också att det finns riskfaktorer. Det finns vissa riskfaktorer som vi kan ha fokus på. Och det är barn som har föräldrar som missbrukar är en riskfaktor. Barn som har föräldrar som lider av olika typer av psykisk ohälsa. Vi vet också att barn, att bo i ett otryggt område, att bo där det är mycket våld och övergrepp och så, alltså strukturellt våld, samhälleligt våld också, det ökar riskerna för att man ska känna vanmakt och att barn blir utsatta. Vi vet också att barn som föds med olika typer av egna medfödda svårigheter, att ha funktionsnedsättningar eller ha kroniska sjukdomar, ökar risken för att man ska bli utsatt för våld. Och vi vet också att det blir som en dubbel belastning då. Du kanske har egna svårigheter som gör det, men du har egna svårigheter som gör att på olika sätt att du blir mer utsatt. Du blir mobbad och utsatt, men också kanske för att du inte beter dig som de vuxna vill. Eller. Men vi vet också att föräldrar har dåligt ställt ekonomiskt, leder till en högre press och leder till mera utsatthet.
Till slut reagerar omgivningen på situationen. Då har Ronald levt i källaren i 10 år.
Grannar och skola slog larm och det sattes någon form av civil spaning på vårt hus. Har det berättats för mig? Det har berättats att man smög omkring husknutarna och lyssnade och hörde väldigt ofta ett barn som skrek från källarplanet. Och man anmälde väl, men det tog tid innan det gjordes någonting och sådär. Men till slut så en dag så kommer barnavårdsnämnden, polisen, låsmeden faktiskt, media och så vidare. Och ringer på och ska hämta mig. Och det där minns jag väldigt väl. Jag minns så väl att jag satt då i det här rummet och skräckslagen av tumultet som blev, för jag hör min mamma skriker hysteriskt då att de tar mina barn och så. Men jättekonstigt att de inte tog allihopa. Men det kommer in då en kvinna och en man, den ena var polis, den andra var barnavårdsnämnden, lyfter upp mig och säger du ska inte vara här längre. Och jag är skräckslagen, för jag fattar inte vad ska hända nu. För någonstans mitt i allt det här sjuka så var ju det här min trygghet ändå. Alltså hur löjligt den låter, så var ju det min trygghet.
Men det händer ju emellanåt i våra utredningar att...
Hilda Ramsten igen, om sina erfarenheter som polisassistent på Barnahus Stockholm.
I samband med brottsutredningen så omhändertar man barnet för att skydda det från fortsatt våld till exempel. Och då ska jag säga att det är mycket vanligt att barnen längtar hem. Och till exempel så kan det bli så att barnet förändrar sin berättelse. Man har ett inledande förhör där barnet berättar om upprepat våld. Och sen så kommer man tillbaka efter några dagar eller ett par veckor när längtan är stark och man vill hem. Och så säger barnet att nej, men det hände inte. Jag drömde, jag hittade på, jag överdrev. Eller att de inte vill medverka i flera förhör. Så det är vanligt. Det är nog... Och ganska naturligt, tycker jag också.
Polisen påbörjar en utredning mot föräldrarna. Men den läggs ner. Ronald blir omhändertagen och hamnar på Lunds lasarett på grund av skadorna från den misshandel han utsatts för under alla år.
Och där blev jag liggande i 2,5 år. 2,5 år. De försökte rätta till, bröt upp en del skador, försökte gå in och göra vad man kunde. Man rättade till ben och benlängder så gott man kunde och så här. Och jag fick ligga i massa såna här apparater, sträckbänkar eller vad säga. Gipsvagger och allt vad det heter för någonting. Och där låg jag och låg och låg och låg. Oftast så här helt fixerad och kunde inte göra någonting. Och hade ingen som hälsade på. Men blev så småningom jag minns att sjukvårdspersonalen tycktes väldigt synd om mig, för vart efter det gick upp vad jag tror att det gick upp för dem, sen de hade kanske kommit åt journaler och sånt där och kunna se vad jag hade eller anade vad jag hade varit med om. För det tog lång tid innan jag vågade berätta någonting för någon, för jag litade inte på någon människa. Det är så här att berätta något så får jag jättemycket stryk och så där. Det andra hämnd grejer så här. Den jag minns värst, och det är väl så typiskt, det var fanns en elak människa där på vårdavdelningen. Det var en nattsköterska. Hon var så elak så det var inte sant. Hon borde naturligtvis inte jobba där, men det henne minns jag mest, för jag var livrädd när hon skulle jobba. För hon, ja ni vet, hon ska rätta till lakanen och kudden och se till att man inte får liggsår och allt där. Men hon rev mig liksom och så här med sina naglar och nöp mig och så här. Och det var inte det värsta. Det värsta var när hon liksom böjer sig ner och säger: du kommer få ligga här hela livet, vet du det? Du kommer aldrig härifrån. Och så här. Och jag förstod ju inte, varför säger hon det? Men hon sa det. Och då frågade en del andra där. De såg på mig att jag var väldigt, väldigt orolig. Och så började de lägga ihop ett och var... När jag var orolig och inte. Eller lite mindre. Och då bara, är det någon du är rädd för? Så här, jag vågar inte berätta. Men så småningom så kröp det väl fram i alla fall. Att de bara nämnde då. Du är inte rädd för hon? Ja, det känns inget bra. Så här. Nej, då började de spana på henne. Och så där. Och ja, hon blev bortplockad så småningom. Jag tror faktiskt att hon fick gå. För det var säkert inte bara mig hon utsatte. Ja, och efter det här, vad skulle de göra av mig då efter sjukhuset? Ja, de kunde inte skicka hem mig. Utan då blev det barnhem.
När det handlar om kränkningar som man utsätts för över tid, så tycker jag så här, att det är lätt att föreställa sig att om du under en hel uppväxt, en hel barndom utsätts för misshandel, hot, ofredande, men olika sorters kränkande beteende. Det blir kallad för idiot varenda dag. Så är det. Det är liksom extremt smärtsamt och det ger avtryck för ett helt liv framöver. Men de brotten i sig, de räknas inte som så grova. Och som jag sa förut så behöver du kunna bevisa vart och ett av brotten. Man kan inte döma någon för att men du har i största allmänhet slagit någon ofta. Det går inte, utan du måste bevisa varje örfil så att säga. Och det gör att och brottet att genom en örfil ringa misshandel kanske det landar på. Det är ett ganska ringa brott. Ett ofredande är också ett lindrigt brott. Ett olaga hot är relativt lindrigt också. Och det gör att straffskalan ofta inte alls motsvarar vad de här brotten har fått för effekt i målsägarens liv. Och det hänger dels hänger ihop med att brotten vart och ett för sig är ganska ringa. Grov fridskränkning är grövre, och det är just för att man har tagit hänsyn till att ingen ska behöva utstå det här upprepat. Man ska inte behöva utstå kränkningar, många kränkningar över tid så att säga. Men eftersom det då är svårt att bevisa vart och ett av brotten och samla ihop till den faktiska mängden, det som faktiskt har varit, så blir straffskalan relativt, det blir låg. Kanske bara kan bevisa en örfil och ett olaga hot, fast du har ett barn som berättar om upprepade kränkningar i flera års tid till exempel. Och då blir straffet därefter. Och så tycker jag naturligtvis att det ska vara, för det ska vara rättvist och det måste vara rättssäkert för den som är misstänkt. Men det gör ju att den, när en vårdnadshavare har vanvårdat sitt barn och utsatt barnet för fruktansvärda saker, så är det inte säkert, även om brottet anmäls och går till åtal och döms, så är det inte säkert att straffet motsvarar så att säga hur allvarlig kränkningen har varit. Eller det är min uppfattning i alla fall, att ofta kommer man inte åt det.
Du har lyssnat på första delen av Pojken i källan. I nästa avsnitt.
Jag kunde inte tänka på något annat än att jag ska hämnas. Jag ska faktiskt hämnas. Jag hade inget annat i huvudet än detta. Jag var alltså bitter, hatisk och väldigt mörk i mina tankar. Jag var helt inne. Varför ska de leva när jag har blivit bestulen på så många år? Alltså jag var uppe i detta, så det fanns inget annat. Jag hade inte någon kommit i min väg och fått mig att tänka lite annorlunda, då hade jag gjort det. Jag hade planerat i detalj. Jag hade till och med engagerat någon ytterligare person som skulle hjälpa mig.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.